Välkommen hit, Anna Kvarnström.
Tack så mycket.
Först får jag säga grattis, för du har vunnit årets stilpris, Hjärter S, faktiskt just idag, den 7 december.
Ja, precis. Det delas ju ut idag. Men jag har ju vetat om i 1,5 vecka att jag skulle få detta pris. Men kände att jag väldigt länge så här höll tummarna och bara tänk om de tar bort det. De kanske ångrar sig.
Du är förbundsjurist på SRF, Synskadades Riksförbund. Du är ordförande i Funktionsrätt Stockholm och även i Hörselskadades Förening i Stockholm. Har jag missat något?
Nej, men det stämmer väl ganska bra.
För du är en mycket engagerad person som jobbar väldigt mycket med funktionsrättsfrågor på olika sätt.
Ja, absolut. Hela tiden. Mm.
Det här priset då, det delas ut varje år till någon som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt lika värde. Och jag kan berätta något om STIL för att de är stiftarna av Independent Living i Sverige och är också ett assistanskooperativ och en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Och de jobbar bland annat med rätten till personlig assistans och just det gör du också.
Ja, så som det omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade gör jag ju det. Jag tycker att den lagen är en progressiv och viktig lag för Sverige som tyvärr inte har fått den verkan längre. Så att jag jobbar ju med den lagstiftningen och då i synnerhet för ledsagarservice som är en del av den lagen som många synskadade nu har fallit utifrån dessvärre. Så då jobbar jag ju med den lagstiftningen och jobbar för att den ska återupprättas till dess ambitioner helt enkelt.
Någonting som du precis, jag höll nästan på att säga vunnit, men det kan man väl nästan säga. Att du har en klient då som fick sina ledsagartimmar neddragna av Södermalms stadsdelsförvaltning. Och där gick ni till förvaltningsrätten. Och ni fick rätt, han fick tillbaka sina timmar.
Ja, det stämmer. Och det är inte den enda som jag har vunnit här i staden faktiskt. Utan det var ju 2 stycken där jag fått rätt till ledsagartimmar. Så som tidigare, efter att Södermalms stadsdelsförvaltning har minskat antal timmar. Men då rör det sig inte om LSS utan om socialtjänstlagen. Där många nu är hänvisade till i brist på LSS, ledsagarservice.
Ska det till jurister, sådana som du, för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att då vinna över kommunala neddragningar?
Nej, det tycker man ju inte. Och det så ser ju inte lagen ut heller. Utan när det gäller just förvaltningsrätt och förvaltningsprocesser som det rör sig om i ledsagarfallet så ska det räcka med att man överklagar och säger varför man överklagar för att domstolen eller förvaltningen ska ge en rätt. Men det vi ser är att det faktiskt krävs jurister nu för tiden och att det kanske är just avsaknad av jurister som har gjort att vi har fått en rättspraxis som innebär att människor som har synskador inte längre omfattas av LSS. Så där bedriver SRF, Riksförbundet, då ett ganska gediget arbete för att försöka få en ordning där vi kan återgå till att människor får sin rätt utan att behöva jurister. Men det vi ser i just synskadeområdet är att domstolen på grund av kanske kompetensbrist om vad det innebär att vara synskadad inte riktigt täpper till de hål som en jurist kan. Till exempel så kan ju domstolen inte säga att ja, men du behöver faktiskt också hjälp med synstöd, inte bara ledsagningsstöd och förflyttningsstöd och sådana bitar. Så att det finns en problematik i att rätten i sig kan lagen men inte riktigt kan omständigheterna runt omkring.
Vad är det som driver dig?
Åh, det är många bitar beroende på vilken fot jag står på, tänkte jag säga. Men det som driver mig är väl att just göra funkisfrågan, som jag kallar det för, till en allmängiltig fråga och en relevant och viktig fråga. Vi tenderar att se på funktionshindersfrågor som en intressefråga för några, men det är ju faktiskt en fråga som rör hela oss, alltså hela samhället, om vi ska komma fram och bli ett jämlikt samhälle, helt enkelt. Och det handlar inte bara om att bygga ett jämlikt samhälle, det vill säga riva hinder och göra samhället så långt som möjligt universellt tillgängligt. Men det handlar också om att titta på de ojämlikhetsfaktorer som finns i att personer med funktionsnedsättning får lägre lön, står längre bort ifrån arbetsmarknaden och också har sämre ekonomiska förutsättningar, har svårare att ta sig fram på bostadsmarknaden, drabbas av psykisk ohälsa i större utsträckning än andra. Alltså på riktigt ta till sig av de ojämlika strukturer som finns i samhället, ta itu med dem helt enkelt.
Vad är din lägesrapport? Vad är din uppfattning om hur det ser ut i samhället idag med förståelsen kring funktionsrättsfrågor och vad hoppas du på i framtiden?
Ja, nej men jag tänker så här att de flesta av oss är väldigt överens om att vi ska framåt, vi ska bli ett bättre samhälle, vi ska bli mer hållbara. Vi har en regering som värderar jämlikhet väldigt högt, men ändå så pratar vi inte funktionshinder i den utsträckning som vi skulle behöva. Och varför gör vi inte det? Och det är just för att man ser ner lite på funktionshinderfrågor, tycker jag. Och det tycker jag är problematiskt. Så det jag vill göra är att göra funktionshinderfrågan relevant och intressant för alla. Vi ska inte bara prata om konventioner och funktionshinderfrågan är en avgörande fråga om vi ska komma över de ojämlikheter som finns idag.
Vad ska man göra åt det då? Hur tänker du arbeta med att försöka förändra det?
Förutom mina roller så har jag ju skrivit rätt mycket på sociala medier, med skrivit debattartiklar också. Och det handlar om att försöka exemplifiera vad är funktionshinderperspektivet i olika frågor på ett sätt som känns intressant och spännande.
Men det är ju för allmänheten, så våra politiker då, hur jobbar du där? För du är ju som sagt också ordförande i Funktionsrätt Stockholm. Hur jobbar du med frågan i Stockholms kommun?
Ja, men även när det gäller våra politiker så är det viktigt med vad allmänheten tycker. Det är opinionen som ändå driver våra politiker. De vill bli omvalda och de vill göra bra saker. Så jag tycker att det ändå börjar, eller liksom, vi bygger ju ändå på att människor ska tycka att det är viktigt att lyfta funktionshinderperspektivet. Och när det gäller politiker så träffar jag ju politiker i olika sammanhang och kontaktar politiker och ber om möten och så. Där jag pratar om funktionshinderfrågor och vad som är viktigt på agendan just i deras område. Och försöker få dem att förstå helt enkelt varför det är en viktig fråga att driva.
Hur kom det sig att du blev så intresserad av just funktionsrättsfrågor?
Jag är ju född gravt hörselskadad, medelt gravt hörselskadad. Och när jag växte upp så blev det en del av min identitet och kanske också något sätt att identifiera att det fanns delar av samhället som inte var färdigordnat, skulle jag vilja säga. Det var inte färdigt. Det fanns fortfarande strukturer som gjorde att det blev svårare för vissa människor än för andra. Och en viss del av orättvis känsla av att en del är födda med det och en andra inte, så att säga. Men sen är det klart att när jag sedan studerade och var ungefär färdig och 26-27 så fick jag ju också diagnosen retinitis pigmentosa och i samband med det diagnosen Ushers syndrom. Och det har ju gjort att jag förstås har känns det ännu viktigare att just titta på funktionsrättsfrågor och hur man kan utveckla det. För det är klart att det är enklare och lite mer angeläget om man själv har en funktionsnedsättning och kan identifiera problemen på ett annat sätt. Och sen är det ju också så att min äldre bror också har Ushers syndrom, så att jag kan ibland känna att jag bokstavligen jobbar för mig själv och mina bröder och systrar när jag jobbar med funktionsrättsfrågor. Och det vill jag fortsätta att utveckla helt enkelt.
Vad har du för egna önskningar inför 2021? Vad är det du vill driva för fråga?
Dels så finns det ett antal rättsfrågor för just synskadade som jag känner de måste bara lösas. De är så orimliga och det måste åtgärdas. Så det rör ju LSS och det rör rätten till färdtjänst som tyvärr har havererat över hela landet där synskadade inte längre får rätt till färdtjänst. Och det är ju djupt problematiskt. Men det tror jag att SRF kommer kunna lösa på sikt. Men när vi pratar liksom mer brett så tänker jag att det finns en del som har pratat om att coronaåret 2020 har gjort att människor kan blicka inåt lite och att vi kan bli mer solidariska. Och det tänker jag att vi 2021 måste liksom förvalta och se till att det också inkluderar personer med funktionsnedsättning. Än så länge har vi ju inte riktigt sett det. Vi ser satsningar som inte träffar personer med funktionsnedsättningar. Och vi ser också oroande tecken på att aktörer från det allmänna faktiskt försöker dra tillbaka sitt stöd för personer med funktionsnedsättning under coronan på ett sätt som är djupt osolidariskt. Tvärtom det som vi borde ägna oss åt. Men om jag pratar på ett mer personligt plan så tänker jag ofta på att vi måste göra funktionsnedsättning till någonting mer avstigmatiserat. Och det handlar ju också om att liksom, människor som idag går runt med funktionsnedsättning, till exempel en synskada, inte identifierar sig med att vara en del av funktionsrättsrörelsen, har en funktionsnedsättning och därför inte besök i vården, tar till hjälp med den omfattning som man skulle ha, så att vi slösar resurser och folk liksom går och lider i onödan. Så att det finns en bit där som jag tycker att vi verkligen måste jobba med 2021.
Men handlar det om identiteten som man högst personligt har, att man ska acceptera då sin funktionsnedsättning och dessutom tycka att det är något bra? Hur tänker du där?
Jag tänker att vi pratar väldigt ofta om personer med funktionsnedsättning som ett undantag eller liksom någonting särskilt. Men jag menar att vi med funktionsnedsättning är en högst naturlig del av samhället. Så att jag tycker absolut inte att det ska förknippas med någonting dåligt. Det är det jag vill bort ifrån. Däremot så behöver man inte tycka att det är jackpot för att man har en funktionsnedsättning. Men man ska läsa på, man ska inte vara rädd för det. Man ska ta till de hjälpmedel och de stödresurser som finns. Och där har vi ju, tycker jag, ett problem med att människor inte erkänner att man har en funktionsnedsättning, inte vill ha en funktionsnedsättning. Och då stöter man ifrån sig också förutsättningar att få det bättre i livet, helt enkelt. När vi pratar om hörsel till exempel, där jag ändå har en fot inne i det benet, så är det så att till exempel män som får en hörselskada konstaterad mitt i livet väntar mer än 10 år på att faktiskt börja använda hörapparat för att man tycker att det inte ser snyggt ut eller inte riktigt passar in i deras liksom, mall över hur man ska vara som person. Och det innebär ju ett socialt handikapp där man helt enkelt inte vågar att vara i social miljö och kanske hör på jobbet och bra många negativa konsekvenser om man inte använder hörhjälpmedel och säger till när man inte hör och så vidare. Så vad jag vill är bara att människor ska känna att det inte är en större grej att ha en funktionsnedsättning. Men då måste också samhället vara ordnat så att det inte är en större grej att ha en funktionsnedsättning.
Tänker du att man kan jobba för liksom inåt i rörelsen för att personer då ska acceptera sin egen funktionsnedsättning? Det är ju ett helt annat arbete. Hur ska ni komma åt det?
Det finns då ett arbete där också. Jag tänker att vi måste jobba ganska mycket, i alla fall lokalt där jag står, med vilka vi jobbar för. Jag kan uppleva att en del funktionshinderorganisationer inte har ett lika aktivt uppsökande arbete som man har haft bakåt i tiden historiskt. Och att vi skulle behöva vara mer proaktiva där. Och det handlar om att titta på, når vi ut till alla oavsett ålder och når vi ut till alla oavsett var man bor i Stockholm. Så där bedriver jag till exempel på Hörselskadades förening ett arbete för att få fler utlandsfödda in i organisationen till exempel. För vi ser att de som är mest aktiva är relativt välbärgade människor med en viss bakgrund. Och då når man ju inte ut till alla som man har tänkt sig. Så att vi kan absolut bli bättre på att attrahera människor från flera olika bakgrunder helt enkelt. Så att vi får fler människor att liksom också ta del av de goda delar som vi har i funktionshinderrörelsen.
För det där tycker jag är jätteintressant. Identiteten.
Jag själv är ju en person som har en identitet som hörselskadad, som har burit hörapparater hela mitt liv. Och det har jag ju också skrivit om i olika sammanhang, om hur det är att vara liksom tonåring med hörapparater som glappar i vinden. Liksom. Men sen har jag ju också fått diagnosen dövblind som 27-åring mitt i livet, just färdig juriststudent, och vad det innebär. Och det både vara uppvuxen med en funktionsnedsättning och att få en funktionsnedsättning mitt i livet har sina fördelar och nackdelar, så att säga.
Så hur har du hanterat det?
När jag var liten så kände jag ganska så omfattande utanförskap på grund av min hörselskada. Inte så mycket för att jag hörde dåligt, utan för att jag hade hörapparater. Vilket när man så här blir vuxen känns absurt, för vad spelar det för roll? Men det har påverkat mig i större utsträckning än vad jag tycker att det borde göra. Och när jag fick min dövblinddiagnos som 27-åring så påverkade det mig också väldigt mycket. Dels i att jag mådde ganska dåligt under en period och tyckte att jag hade liksom svårt att hitta meningen med livet och vad jag skulle ta vägen efter det helt enkelt. Så att det finns massor med utmaningar som vi måste prata om kring just att få en hörselskada eller en funktionsnedsättning eller en synskada, som jag tycker att vi kanske lite hoppar över inom ramen för funktionshinderrörelsen. Och vi måste kanske bli lite mer personliga i det, vad det innebär att ha en funktionsnedsättning.
Hur ska ni göra det då?
Jag har inte riktigt svaret. Jag vet, när jag själv fick min dövblinddiagnos som 27-åring så var det ju liksom kloka och snälla anhöriga kring mig som brukade skicka liksom så här filmtips eller klipp på liksom radioprogram som jag liksom bara slog bort liksom instinktivt, för att jag tyckte att det där var liksom inte, det var inte för mig. Det handlade om människor som gjorde liksom saker som inte var relevanta för mig och skulle tycka att det var så inspirerande för att de kunde göra just den här grejen. Och så kände jag, men det är ju inte riktigt vad jag vill göra i livet. Jag vill kunna utforska mig själv oavsett vilken funktionsnedsättning jag har. Så jag tror att vi måste hitta flera olika tonfall, så att oavsett vem man är så finns det någon röst som bär upp just dig, så att säga. Och vi måste hitta mer förebilder och vi måste vara mer liksom ärliga med både det positiva och negativa med att ha en funktionsnedsättning.
Tack så mycket, Anna Kvarnström, och grattis igen till Stilpriset.
Tackar, tackar.